Hej och välkomna till Detaljhandelspodden. Jag heter Jonas Arnberg och med mig har jag Viktor Hjalmarsson, produktchef för e-commerce på DHL. Varmt välkommen hit.
Stort tack.
DHL vet man väl vad det är. Ni är världens största fraktföretag och ni är grymma på att skicka paket för den svenska e-handeln. Men berätta, vad gör ni och vad är ditt fokus?
Ja, det är som du säger, vi är ett välkänt och stort företag som finns över hela världen. Vi finns ju någonstans i 220 länder och territorium och har någonstans runt 600 000 medarbetare. Jag ingår det inom den svenska organisationen som heter DHL Freight. Vi uppdelar det i olika divisioner eller affärsområden, vad man nu vill säga. Där vi då arbetar då både med B2B, B2C och C2C-transporter då, inom Sverige och Europa.
Och du ska få C2C-marknaden att växa. Och med C2C menar vi ju försäljning mellan konsumenter via till exempel Blocket, Tradera. Eller...
Exakt, så det är en del i mitt uppdrag att se till att vi växer den affären. Men det finns också den andra delen också om man tittar på den, det som vi kanske kallar den renodlade C2C, det vill säga att privatpersoner som vill gå in på DHL.se eller direkt till vår app och boka och betala en frakt.
Ja, varmt välkommen. Och med i studion har vi ju också dagens Magnus, som ju inte är Magnus eftersom han gör karriär på mästergruppen och måste leverera till storchefen. Så att jag har fått hjälp av Joel Falk, ex-Kitchen Time som numera är Nordic Nest, och du är en stjärna inom svensk e-handel, började sälja Muminmuggar för att sen ta det vidare till Kitchen Time och nu har du massa nya projekt. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket, jätteroligt att vara här. Det är stora skor som jag ska fylla här i Magnus ställe, men jättespännande att vara här och prata om re-commerce som jag tycker är ett otroligt spännande område, så att väldigt glad att vara här.
Mycket varmt välkomna. Nu kör vi igång. Vi kommer att prata om kort om läget, precis vad händer just nu. Sen är det ju absolut fokus re-commerce och hela den undersökning som DHL har gjort under hösten 23 med massa insikter kring hur vi köper och säljer begagnade varor. Och sen få lite mer input från dig hur du ser på fraktaffären och framtiden för den här branschen. För det måste väl vara så att den del av e-handeln som växer snabbast nu är re-commerce?
Absolut, och det ser vi i rapporter att det har en väldigt stor tillväxt. Det är någonstans mellan, senaste åren har varit mellan 10-20% tillväxt, vilket är väldigt fina siffror. Nu har inte 2023 sammanställts sen, men med tanke på hela det ekonomiska läget som har varit så skulle man vara överraskad om det inte har varit väldigt fin tillväxt då. Mm.
Det måste ju vara så att, det måste verkligen inte vara så, men en hypotes är ju att hela second hand växer så knakar. Det andra som växer så knakar inom liksom paket, det är ju så här Temu-Kina-paket. Det känns varandras motsatser, men visst är det så att hela den delen också växer snabbt?
Absolut, det växer ju jättemycket också.
Joel, har du någon signal om vad som händer kring jul? Än så länge har vi spelar in här den 19 januari och vi har väl inte riktigt fått någon data på hur det har gått. Har du någon känsla?
Nej, men precis, det har inte kommit ut så många rapporter egentligen sådär, men min uppfattning utifrån vad jag har hört är att det var ändå helt okej Black Week och liksom kunderna var där för att göra riktigt bra deals. December var väl inte riktigt samma nivå, men jag tror ändå snäppet bättre än förväntansbilden ändå. Men sen är vi ju ett läge där det kanske skiljer mer än någonsin mellan olika e-handelskategorier också. Så att det är ju, liksom, tar man ett snitt så träffar man kanske inte någon, medan vissa har gått väldigt bra eller vissa har gått väldigt,
precis,
väldigt tufft.
Precis, den känslan har jag också fått, att Black Friday gick helt okej, men kanske lite på bekostnad av december. Och man undrar om lågkonjunkturen har liksom bidragit till att liksom förflytta volymer till Black Week och hela den rabattperioden, eftersom pris är så otroligt i fokus nu. Märker ni något sånt?
Jo, men absolut, och det är väl att folk planerar det väl mer på ett annat sätt, hur man kanske inhandlar just sina julklappar, och då blir det också att det förflyttade sig ju till egentligen Black Week och Black Friday istället för att man då handlar under till julen.
Men du som e-handlare, Joel, alltså, sänker man sin affär? Alltså man måste väl hänga på, för annars har man ingen affär alls, men det är från liksom lite mer fullpris till rabatt.
Men någonstans, man måste ju liksom hantera sitt kassaflöde egentligen, och om man står med överlager så har man kanske ingen affär alls kvar. Men samtidigt så är det ju liksom det långsiktiga för varumärket, för lönsamheten över tid, handlar ju om att hålla uppe priser. Så att det är ju den ständiga balansgången, hur mycket ska man rabattera kontra liksom hålla emot utifrån sitt varumärke.
Vad tror vi framåt nu då? Vi är liksom i en lågkonjunktur som ändå, vi klarar oss ganska, konsumenterna shoppar på, har gjort väldigt motståndskraftiga och håller ju i hyfsat bra trots högre räntor och så. Och nu börjar man få signaler om att räntorna sannolikt kommer börja sänkas redan i år, vilket hade varit fantastiskt. Har ni bra prognoser för 24 på DHL?
Jo, men det ska vi säga, men det är alltid svårt att säga exakt hur utfallet kommer att bli. Det är väl ingen som har det rätta svaret nu eller kan se vad som kommer hända det här året, men att när konsumenter börjar bli positiva och ser egentligen det här ljuset kanske i tunneln från en väldigt hårt drabbade år nu med en ganska tuff ekonomi, en mindre plånboken, så vågar man kanske mer spendera pengar. Så att vi kommer troligtvis att se en tillväxt nu under 2024 här.
Tror du att din C2C-marknad kommer liksom lida på bekostnad av att vi börjar köpa nytt då?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Någonstans har väl hela det här att handla second hand och begagnat, det börjar kanske bli mer en vana. Förändrat beteende hos konsumenterna, hur man tänker, hur man handlar. Och där kanske man bara kan gå till sig själv och se så här, men hur resonerar jag när jag ska handla någonting? Och då börjar jag kanske gå ut och söka, men vad finns det för produkter? Vad är jag letar efter? Och därefter börjar jag kolla då på de här olika marknadsplatserna och se vad finns någon begagnad som är i bra skick som jag kan köpa till ett bättre pris.
Det är väldigt spännande att se egentligen hur, om man tittar liksom rapporterna över tid, som tittar på vad är det som driver att man handlar second hand. Och där har det ju tidigare varit en ganska stor tyngdpunkt på att man handlar second hand av hållbarhetsskäl, medan nu har det varit pris som man driver på. Och kommer bli väldigt spännande att se liksom om det liksom blir trots allt räntelättnader här och nu liksom, om vad som kommer vara drivkraften och hur stark drivkraften kommer vara nu i den här riktningen.
Det kommer ju säkert vara beroende också på vilken målgrupp eller generation man tittar på. En väldigt köpstark målgrupp är generation Z. De unga nu som går någonstans på gymnasiet och lite äldre. Men deras plånbok är ju inte så stor just nu. Man vet ju själv hur det var när man hade CSN. Det gick ju inte att gå ut och shoppa hur mycket som helst. Men när de sen väl börjar jobba och få höga löner, så blir det ju intressant att se om hur de också kommer resonera kring att handla begagnat second hand. Kommer de fortsätta att göra det? Vilket de tycker på idag är en stor anledning, just det här med hela hållbarhet och egentligen hela deras identitet cirkulerar ju kring att handla second hand, för att det är väldigt trendigt att göra det. Och då blir frågan, kommer det att fortsätta? Eller kommer man också då börja handla nytt också när deras plånböcker blir större?
Och du sitter väl typ på svaret utifrån den här grymma undersökningen ni har gjort. För att om det bara var pris som drev, ja, men då skulle de ju kanske, när man får en bättre inkomst, överge där. Men det här gör man ju, att det är ju viktigt, men det är väldigt mycket annat, som att hitta unika saker.
Exakt.
Det är ju roligare. Man inser att svensk retail är jäkligt tråkig liksom, eftersom att en del som driver second hand är ju att det är roligare.
Mm. Ja, men det så är det ju. Och som du säger, det finns ju många aspekter till varför man handlar second hand. Och ja, priset är ju ett, hållbarhet är en väldigt stor faktor fortsatt, även om det kanske inte är det primära. Men som du säger, att hitta något unikt. Det går ju inte att hitta alla produkter längre till som är nyproducerade längre, utan det är ju just second hand, det är där man kan hitta den häftiga vinylspelen exempelvis som inte tillverkas längre, eller vad det nu kan vara.
Jag tycker arkivet är ganska häftiga. De gästade podden för ganska länge sedan nu, men har ju en framförallt butik, men också en online-satsning som bygger ganska mycket på att man lägger ut plagg på Instagram. Och det som händer då är ju en extrem liksom så här FOMO, alltså hos konsumenten, för det är ju bara ett plagg. Alltså om H&M kommer med en ny kollektion, då någon gång i tiden blev det väl värsta köerna för att de hade någon grym samarbetspartner eller så. Men här är det liksom ett plagg, så det väcker ju ett galet köpbeteende, för hinner inte jag först i butiken eller köper, klickar hem den online, då försvinner den ju direkt.
Ja, men verkligen. Så att det är väl det också som är att det är en annan typ av köpupplevelse. Och som du säger, så är det ju de här unika produkterna som går väldigt fort. Det är ju att kolla själv om man är ute och letar efter någonting. De populära, de försvinner ju direkt.
Du inleder ju den här rapporten med att skriva att re-commerce är liksom nya torghandeln. Vad menar du med det?
Även, jag tänkte själv tillbaka på när jag jobbade här runt torget och man går förbi de här torghandlarna då, som står och säljer frukt och grönt. Det är ju en dynamisk prissättning där. Det är ju aldrig så att det är fasta priser, framförallt inte när det kommer runt femtiden när de är på väg att stänga. Då kan ju priserna skilja sig ganska mycket från om det var om man gick där och skulle handla på lunchen. Och det är ju egentligen lite samma sak då med de här marknadsplatserna. Att det är ju, priset är ju dynamiskt, det är ju flexibelt. Det går att förhandla med exempelvis den du ska köpa produkten av, eller är det budgivning. Och det är ju någonting som också bidrar till en spänning lite grann i det hela. Och man känner själv att man kan göra ett bra klipp.
Jag tror det är viktigt, det är inte bara ett lågt pris i sig, utan ännu mer också att göra dealen.
Ja, men exakt, och det är väl det, om man tittar på att göra affärer så vill man ju också så här, att båda ska känna sig lite som vinnare. Och det tror jag, i det här segmentet så blir ju båda med största sannolikhet i alla fall vinnare, när man känner att man har gjort en bra affär och man själv då, som säljare, känner att kul att den här produkten får leva vidare och få ett nytt liv hos någon annan.
Tycker du det där är intressant just med att det finns ju en typ av jakt, alltså många som köper begagnat second hand idag gör det ju för att det är roligt, och man gillar liksom att det är en liten utmaning att hitta rätt och liksom få rätt pris och så vidare. Samtidigt så kan man argumentera att liksom att göra det enklare, sänka barriärerna, kommer liksom få den här liksom marknaden att växa. Vad tror du där liksom? Handlar det om att göra det enklare, eller ska det vara lite svårt?
Nej, det ska vara enkelt. Man får ju tänka på hur man själv vill ha det, och det är så, när man e-handlar så är det ju väldigt enkelt, för då kan du bara lägga en produkt i en varukorg, klicka hem den, betala och sen så levereras den. Och det är väl samma köpupplevelse som det ska vara på second hand, så det ska inte skilja sig där heller. Och det är väl det de här många, den yngre generationen uppskattar med vissa av de här plattformarna, att det efterliknar ganska mycket, att du behöver ha en dialog med en annan person och fråga, finns produkten kvar ens? Som en första, och sen ska man börja förhandla. Utan du kan gå in på den profilen, du kan lägga en produkt i varukorgen, betala och sen så levereras den.
Vad ser du att ni kan göra där som transportör för att göra det enklare att handla second hand?
Det är väl framförallt också att få vår tjänst, att visa att vår tjänst finns, och egentligen försöka sänka de trösklarna som finns. Och det är väl där min roll kommer in, att försöka identifiera egentligen vad är hindren för att skicka någonting, och egentligen försöka förenkla dem så mycket som möjligt.
Och om du lyckas med det, så kommer ju sannolikt C2C-marknaden öka ännu mer.
Absolut, och det är ju många som anser att det är jobbigt att behöva skicka någonting. Men å andra sidan så vill man inte heller ha den mänskliga interaktionen, så att det går ju lite mot varandra också. För att om du handlar exempelvis på Marketplace eller Blocket, då är det lätt att du kanske måste möta upp en annan person och egentligen lämna över det. Men man vill kanske inte heller göra det, utan du vill att du ska kunna hämta det hos ett ombud eller få det hemlevererat eller till en paketbox, likväl som när du e-handlar. Så att det är viktigt för oss att egentligen ha örat mot marknaden och egentligen förbättra vår tjänst efterfrån vad kunderna vill.
Och en viktig del måste ju vara ombuden också, som där man ofta kanske går in och lämnar grejerna, som måste gilla att hjälpa till. Att få, det är väl liksom en inkörsport. När man väl har lärt sig liksom hur det funkar, men då kan man klara sig ganska mycket själv.
Absolut. Och det som du säger där, de blir otroligt viktiga i det här sammanhanget. Som att det är ju, man pratar ju mycket om last mile, men det här är ju en first mile. Där är ju de här ombuden där man lämnar in det. Och i vår tjänst har vi gjort det smidigt, och det är ju branschstandard, men att du behöver ju egentligen inte skriva ut några fraktdokument eller någonting, utan du tar med din QR-kod, du tar med ditt paket, du skannar hos ombudet och ombudet hanterar resten.
Vilka ägnar sig mest åt att köpa och sälja second hand online?
De som gör det i största utsträckning är ju den yngre generationen, generation Z. De köper ju väldigt mycket. Tittar man på barnföräldrar så säljer de också väldigt mycket, men även köper. Och där är ju, framförallt tittar man på det segmentet barnföräldrar, så är det ju, det är leksaker, det är barnkläder och andra produkter som är relaterade till det. Men även också att man handlar till sig själv mer. Så att det är en väldigt köpstark målgrupp inom det här segmentet.
Männen då, vad handlar de om?
Det är väl, om man säger traditionellt, så blir det elektronik. Så att det är den fördelningen som vi har sett, att kvinnor handlar och köper mest fashion, medan män då köper och säljer mest elektronik.
Så det är liksom yngre i högre utsträckning än äldre, föräldrar högst, kvinnor i högre utsträckning än män. Men som du säger, går man ner på bransch, kollar man möbler, kan jag också tänka mig att män och äldre är ganska frekventa som rustar upp huset via Blocket till exempel.
Absolut, så att det finns väl kanske inget här exakt svar där heller, utan det skiljer sig självklart från familj till familj också. Men även i de här barnfamiljerna så är det ju kanske framförallt då frun som hanterar de här köp- och säljtransaktionerna.
Viktor, stark ökning för re-commerce, och vi hajar ju såklart att det blir fler paket att skicka för DHL, och det är drivkraften. Men kan du prata lite mer om affären i detta? Mycket av last mile-scenen har ju karaktäriserats av gratis frakt till exempel, medan här känns det väldigt givet att man betalar för frakten. Är det en av anledningarna till att ni är lockade av C2C, eller vad är det som driver ert intresse för att ta den här marknaden?
Vi har ju haft den här tjänsten i väldigt många år, så det här är inget nytt fenomen som vi hoppar på här och nu, utan man har ju sett att man vill tillhandahålla egentligen en tjänst för privatpersoner när vi har vårt ombudsnätverk, och också kunna då erbjuda både en first mile men även en last mile, så att det har varit en naturlig del i vårt erbjudande till marknaden.
Och tillväxten, låt oss bena ut var den kommer ifrån. Dels har vi ju det vi kallar C2C, och det, nu förlåt alla lyssnare om vi inte har tydliggjort det. Med det menar vi ju att konsumenter handlar från andra konsumenter, som typ Blocket. Men att man via DHL får hjälp att skicka varorna. Och sen har vi liksom en mer traditionell B2C-modell, alltså att ett företag säljer till kund, som också växer väldigt mycket nu begagnat online. Den affären är mycket tuffare skulle jag säga. Jag kan det inte, men det känns ju som att plattformarna, Blocket, Tradera, Vinted, Plick, erbjuder en plattform och så gör kunderna jobbet själva. Så använder man DHL till exempel för att skicka grejerna då. Medan när Clas Ohlson, H&M och alla andra ger sig in i det här, så ska varorna först in till dem för att sen skicka vidare, och man behöver ha en värderare och så. Hur ska e-handeln ta sig an den här marknaden? Finns det liksom lönsamhet i det?
Det kommer absolut finnas. Någonstans handlar det om att ta vara på alla de produkterna som det här företaget har tagit fram. Så får man det tillbaka, eller alternativ som att det finns någon skada på den eller att någon mindre defekt som de själva kan hantera, så är det en lönsamhet att få ut det på nytt på marknaden. För någonstans är det helt funktionella produkter vi pratar om. Även om det bara är en liten skråma, så kanske den anses till en början att den har inte det här värdet som den såldes från ursprungligen. Men att tittar man sen då på när den ska säljas på nytt, så kan ju priset vara lägre, men det kan finnas en person som kan acceptera exempelvis den lilla repan som finns på den produkten, men ändå kan tänka sig att köpa den. Jag tror det handlar om att det är viktigt att börja någonstans. Det är lätt att bara tänka att det är ett stort fenomen man måste angripa och man måste göra det så storskaligt som möjligt, utan någonstans börja och hantera en del av flödet och bygga upp en del på sin e-handel som är egentligen re-commerce.
Och vi hade Houdini på den ganska nyligen, och de ser det ju som en instegsprodukt, eftersom deras nya plagg har ganska hög prisnivå, så blir re-commerce-plaggen ett insteg för en konsument som vill testa eller inte vill lägga samma budget.
Jag tror det finns flera olika delar i en liksom affärsmodell för en retailer inom re-commerce. Jag tror att delvis så finns ju de varorna som du är lite inne på, Viktor, som är kanske en returnerad vara, du saknar förpackningen, den kanske är helt nedskriven. Säljer du den så kan man ju på ett sätt säga att du har 100% marginal, för att det är ändå en vara som du inte har fått några pengar för alls. Och där kan det ju finnas en typ av lönsamhet i en sån här modell, att ta hand om varor som man ändå inte liksom värderat till någonting i stort sett. Sen är det den andra biten där det finns varor som är sålda, som finns ute hos kund, om man äger ett varumärke exempelvis, om man är Houdini eller liknande, och att på något sätt vara del i en andra transaktion för plaggen där. Och där tror jag man som företag kan se om man kan jacka in i C2C-flödet egentligen också, så man hjälper till och faciliterar, man kan ta ansvar för den transaktionen potentiellt och kanske göra en tjäna pengar på att varan säljs från en kund till en annan egentligen.
Om man tittar på min dotter som handlar mycket kläder på bland annat Plick och Vinted, så hon skulle ju aldrig skicka sina varor till Sellpy till exempel, eftersom de tar ju en del av marginalen då, såklart. Det bygger ju liksom på en ett service, mått av service, medan är jag beredd att göra jobbet själv på Blocket eller någon av plattformarna, då får jag ju också en större del av affären helt enkelt. Och tillbaka till torghandeln, om det driver så att det här, att viljan att göra en bra deal och så, ja, men då tycker jag C2C ligger ganska bra till. Hur ska varorna komma in till B2C-aktörerna?
Jag tror det är en stor utmaning där som du pratar om, liksom den här andra hanteringen. Och jag tror man kan dra i viss mån en parallell till mat, alltså dagligvaruhandeln egentligen, där kunderna liksom i den fysiska handeln gör ju jobbet, och att det är kämpigt med att hitta lönsamheten i modellen när man ska göra det jobbet om kunderna är beredda att göra gratis om man själv ska bekosta det och samtidigt få in det i en lönsam affärsmodell. Jag tror det är lite samma utmaning som finns här inom re-commerce för företag.
Och för det spelar det inte så stor roll, Viktor, eftersom om C2C funkar bättre, ja, men då kör du de paketen. Då handlar det mer om att lära sig det. För där finns det också en betalningsvilja för frakten som är intressant. Och det handlar mer om att knäcka koden hos ombuden, hos boxarna, eller hur man får till infrastrukturen för människor att mötas och liksom slippa se sig. Eller att det är långa avstånd.
Nej, men exakt, och som du säger där så finns det en betalningsvilja. Tidigare så har ju e-handeln varit väldigt generös med att egentligen erbjuda fri frakt, och inom det segmentet har man ju blivit väldigt van med att, ja, men jag behöver inte betala för någonting. Men det såg vi ju en förändring under hela 2023, att fler och fler nu egentligen tar betalt för sin frakt. Men inom just hela C2C-segmentet har ju varit accepterat och är accepterat att betala för frakten om man är beredd att göra det. Och det är väl också just att man gör en affär med en annan privatperson.
Tänk om det är så att en växande C2C-marknad hjälper liksom e-handeln att börja ta betalt för frakt. Bygger en vana, så det är klart att det ska kosta.
Absolut, och det tror jag är väldigt sunt också. Och framförallt också för e-handlarna som har frakten som en stor kostnad. Mm. Så för deras affär är ju väldigt sunt också att konsumenterna vill betala också, även om det är en ny produkt eller om det är en begagnad produkt.
Körde ni gratis frakt på Kitchen Time?
För ett antal år sedan körde vi fri frakt med en väldigt låg minimigräns. Ganska snart höjde vi den till 500 kronor egentligen, och som vi legat däromkring egentligen efteråt. Det blir ju att ha en fri fraktgräns blir ju ändå ett kraftigt medel för att få kunna handla någonting mer när man ändå är i farten. Men jag tror den trenden är ju väldigt tydlig liksom, att e-handlare börjar ju större inte ha betalt för frakter, och man behöver ta betalt för tilläggstjänster, för man måste ju hitta sätt att stärka affären.
Viktor, undersökningen som ju heter e-handelskollen re-commerce, som ni alla måste läsa, det finns så himla mycket spännande där i. Den tar ju bland annat upp att vi har väldigt mycket grejer hemma som man skulle kunna göra affär med. Framförallt äldre har mycket, och det är väl en kombination, inbillar mig, av att de har hunnit samla på sig massa saker, men också att de inte har ungdomarnas rutin på att snurra ut sakerna.
Nej, men exakt, och det är väl lite tillbaka som vi pratade om tidigare här, att ha ett beteende, att det ska finnas i ryggraden, att det här är någonting jag kan sälja och ge nytt liv till någon annan, eller jag kan tjäna lite extra pengar på det här. Så att jag tror att alla kan nog gå hem och titta i sin garderob eller gå in i förrådet och titta, vad har jag för någonting som ligger här, som har legat här i flera år som jag aldrig använder, och kunna sälja vidare.
Och det borde också vara så här, tänk så här Shurgard och alla grejer man har på vinden eller på sådana typer av förvaringsplatser. Den affären är ju, jag menar, givet att man inte liksom har värsta känslan för produkten, så är det ju egentligen smartare att skicka ut den när jag använt ett färdigt och köpa en ny begagnad sen när jag eventuellt behöver det igen. Så att liksom C2C eller Blocket blir mitt garage. Liksom.
Men absolut, och där ser vi också en växande del inom att hyra också. Att det inte alltid behöver vara att man behöver äga produkten själv, utan det blir lite mer shared economy, att jag kanske inte behöver äga den här takboxen, utan jag kan gå till någon grann i närområdet och hyra den istället när jag väl behöver.
Man ska ha den vecka 9.
Exakt. Exakt. Så då gäller det att planera i sådana fall.
Men det handlar ju delvis om att liksom göra det enklare, för det är ju ganska jobbigt att göra den där rensningen av förrådet och så vidare. Men sen också då finns det ju andra liksom barriärer. En är ju liksom, alltså förtroendet mellan, om man pratar C2C. Liksom. Där finns det ju vissa aktörer som erbjuder liksom försäkringar för att liksom brygga det där förtroendegapet. Men är det någonting som ni jobbar med på DHL?
Ja, men absolut. Så exempelvis som i våran C2C-tjänst så erbjuder vi alltid ett, vi kallar det ett utökat ansvar. Att vi, allting som skickas med oss ersätter vi upp till 5 000 kronor vid eventuellt skada eller förlust. Och det ger ju en trygghet till både den som säljer och skickar, att skulle någonting hända under transportens gång så kan man få ersättning för det.
Men det finns ju också den här liksom förtroendefrågan, att det är en person man inte känner som skickar en vara från andra sidan landet. Ja. Kommer jag ens få den? Liksom? Ja. Vad ligger i det där paketet och så vidare? Liksom? Är det någonting som också ni hjälper till med att försäkra?
I dagsläget gör vi inte det, utan självklart så funderar vi ju väldigt mycket kring det där. Men där gör ju plattformarna ett fantastiskt jobb. De erbjuder ofta just den tjänsten som du pratar om, att jag ska vara trygg med att veta att om jag har beställt en iPhone så vet jag att det är den iPhone jag ska få, inte att det kommer en banan som ligger i paketet istället. Och där har de ju den säkerheten att pengarna, egentligen transaktionen mellan de här två privatpersonerna, sker när du som mottagare har accepterat att det här var faktiskt den produkten som jag beställde. Och det skapar både en trygghet för både den som säljer och för den som köper.
Låt oss titta lite framåt. Hur stor andel av handeln utgörs av second hand om 5 år?
Jag tror det är ingen som har exakta siffror på hur stor del är idag, och att då se hur stor kommer den vara om 5 år kommer vara väldigt svår att avgöra. Men om man ska vara lite krass så kan man ändå titta, om man tittar på trenderna, så är det en uppgående trend, och även om vi nu kommer ur en lågkonjunktur så har ändå det här beteendet av att börja köpa second hand och sälja second hand blivit mer normaliserat. Och där tror vi även att det här kommer vara en fortsatt uppgående trend, vilket gör också att inom 5 år kommer det ha en del i alla fall av hela handeln. Sen hur stor del kommer vara väldigt svårt att svara på, men i takt också med hela den här hållbarhetsaspekten, med att vi kan inte ta fram hur mycket nya produkter som helst. Den spelar ju också in.
Ja, och det kommer ju också lagstiftning så där man måste ha en viss andel second hand försäljning för att kunna motivera att de här producenterna, eller att produkterna produceras i första hand.
Och något som också är intressant är ju att kollar man internationellt så är ju Sverige ändå ganska långt efter. Det är svårt att få fram någon exakt siffra på hur stor är begagnat marknaden i Sverige, men vad jag har kunnat liksom komma fram till är att det är ändå ett ensiffrigt antal procent av marknaden. Och det, jag har sett rapporter internationellt där det är tvåsiffrigt i alla fall i procent av marknaden. Så att det borde finnas en ganska stor potential till tillväxt.
Och det är många bolag som H&M till exempel som börjar sätta upp mål att second hand ska utgöra 10% av försäljningen om ett visst antal år.
Men tittar man just på den här, alltså inom retail så har vi ju, finns ju rapporter som visar på att normalt så handlar vi svenskar runt 15 kilo textil per år, alltså nyproducerat, men vi köper enbart runt 0,8 till 1 kilo begagnat. Och det säger lite grann om att det finns ju också väldigt mycket kläder där ute som potentiellt kan gå inom det här segmentet av re-commerce.
Men Victor, du ska i alla fall få DHLs liksom last mile affär eller leveranser kring C2C att växa. Vad tror du kommer vara dina viktigaste åtgärder för att lyckas med det?
Jag tror det absolut viktigaste är att lära känna målgruppen ännu mer. Och verkligen förstå vilka utmaningar är det de har. Vad är det man tycker är komplext med att skicka? Och det är ju hela tiden som jag har varit inne på. Försöka sänka trösklarna i alla led egentligen. Och vi får ju försöka göra vår del inom det här segmentet. Och att hur ska man egentligen kunna skicka någonting på ett enkelt, säkert och tryggt sätt? Det är ju våran uppgift. Och någonstans handlar det ju som sagt att jobba mycket med kundinsikter. För det är där vi kan utveckla vår tjänst så att den är anpassad efter vad konsumenten efterfrågar.
Kan du säga någonting om hur lönsamheten ser ut för era liksom C2C-paket kontra B2C?
Om man tittar på C2C-paketen så är det ju mer lönsamt. Vi får hjälp av konsumenterna att egentligen göra den delen, att lämna in paketet hos ett ombud. Det blir ju så sagt konsoliderat att vi kan hämta fler paket på ett och samma ställe än att vi skulle behöva åka runt till flera olika e-handlare och kanske hämta upp ett enstaka paket. Så sätt så blir det ju självklart lönsamt att hantera den typen av paket.
Men det är en drivkraft last mile-scenen behöver ju, att faktiskt tjäna poängar på någonting som är bra, istället för att köra omkring väldigt mycket luft och gratis frakt och så där. Vi känner ju också varandra från Hållbar e-handels arbete med en förhoppningsvis ny skickgraderingsskala, där alltså köpare och säljare kan möta varandra eftersom man förstår vad man köper. Alltså, annars skulle kunna råda en förvirring om jag säger att jag ska sälja mina sneakers till dig och att de är i ny skick, och så nu, när du får dem blir du lite besviken. Vad tror du om det? Alltså, det är inte bara liksom DHL som gör kring frakten. Det finns mycket mer också som kan hända, bland annat den här då, det gemensamma språket.
Jag tror det är jätteviktigt att sätta en gemensam branschstandard kring det här. Sen är ju det lite objektivt typ, vad man anser själv i en skickgradering som privatperson exempelvis. Vad har det här för skick på de här skorna som jag skickar nu? Mm. Är det en A, B, C-skala?
Ja, det är det som gör det svårt, men också ännu viktigare. Liksom.
Det gör det jätteviktigt, och det är också för att skapa rätt förutsättningar när man väl också, och det har ju kopplats sen till priset också. Vilket pris är man sätter på den här produkten? Eller vilket pris är jag kan tänka mig köpa den? För att skicket avgör ju väldigt mycket. Men där om man tittar då på de här re-commerce-segmentet och de som, om man säger, e-handlare som går in i det här, de kommer dra nytta av det här, vilket, för att då har vi en branschstandard, ett språk som alla kan använda, och så, för då vet ju alla det att det är en A-gradering, ja, men då vet vi vad det är för någonting som jag kommer få hem.
Och här kommer ju du, Joel, också revolutionera marknaden med nya innovationer, men det kommer, återkommer vi till i nya avsnitt av podden.
Absolut, ser fram emot att berätta mer om inom kort, men jag tror verkligen att den här skickgraderingen är supercentral, för att det är ju ett mer komplext beslut att köpa något begagnat. Köper något nytt, ja, men då vet du åtminstone att den kommer vara i perfekt skick, och sen är frågan liksom, ja, men vilket pris kan jag få den till och hur kan jag få den levererad? Men när jag ska köpa något begagnat så är det ju, det är flera dimensioner som kommer till där, men en stor del är ju liksom, vilket skick är det? Och då kanske man vill veta till ett visst skick, vad kan jag få lägsta priset egentligen? Så att det blir liksom att underlätta den processen tror jag är väldigt viktig för att driva på begagnat marknadens utveckling.
Viktor Hjalmarsson, produktchef för e-commerce på DHL med fokus på att utveckla C2C-marknaden. Fantastiskt, tack att du var med i Detaljhandelspodden.
Tack för att jag fick komma.
Och man måste genast gå in och läsa e-handelskollen Recommerce som du har tagit fram.
Absolut, så gå in på dhl.se eller googla fram e-handelskollen 2023, så kan jag starkt rekommendera att ladda ner den.
Och dagens Magnus, Joel Falk, ex-Kitchen Time, entreprenör i nya Recommerce-projekt. Fantastiskt, stort tack att du var med.
Stort tack att jag fick vara med.
Och alla ni som lyssnar, tack. Vi hörs snart igen. Hej då!
Hej då!